Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag...
Jag hade tränat
för
att tolka
det på olika vis.
Du
behöver inte misstolka det
längre,
för det här är det bästa
hästet
jag har kört på
tränat någon gång. Varenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla me!
Karl-Erik Bender som har varit med några år, om jag minns rätt, 60-talet, kanske slutet på 50 med Palema Fibber. Nu står du här 44 år senare. Ja, vad säger man då?
Ja, det är ett stort mål vi har nått här. Vi vann ju Hamletonia förut och jag tyckte det var det största, men nu känns detta större.
Du har ju vunnit många, många stora på Olympiatrav, SM, Drottningpokal och Storkamratet och Hamletonien. Men Elitloppet, är det som alla verkligen, det är klart att alla vill vinna.
Ja, det är ju sån känsla på hela banan. Det är så mycket folk som tycker om det här och det är ju hästkunnigt. Kunnig publik.
Kunnig publik som förstår att Gide Palema var en bra häst idag.
Ja, det känns rätt.
Karl-Erik, vad tänkte du när Åke kom och sa det? Ska vi inte dra igång Gide Palema igen?
Vi hade väl själva lite tankar om det, men när Åke kom och kompletterade den, då hade vi en viss idé för att ville testa någonting som vi inte hade gjort tidigare. Så jag har en idé så Åke som jag vill prova.
Och vad var den där idén nu?
Ja, det släpper vi inte loss.
Hur länge ska vi vänta på den?
När hästen har slutat tävla kanske.
Och då sa du ja, du får sköta det Åke.
Absolut, så var det. Och det vart ju väldigt lyckat.
För dig var ett lyckokast kanske att Åke lämnade Matfors och blev Bjärt Kvänumsbo, ska vi säga.
Ja, han hade ju en idé om hur han skulle få igång hästen. Och han var ju bra när Björn körde honom riktigt bra. Men han fick ju en svacka som vi har opererat. Och efter operationen så vart det inte riktigt bra. Men efter vila så kom ju Åke ner och så vi kan ta över.
Karl-Erik, du är en duktig affärsman. Du är rik som ett troll. Är det pengarna eller äran som är viktigast idag?
Vad var första priset?
Ja, 2,5 miljoner, så kanske lite bonus.
Ja, jag visste att det var det, men att det är inte det man tänker på sån här dag. Det är inte det, utan det är äran att vinna det här loppet.
Tidigare sett det går lite illa, men nu när du gick över banan till tv-studion här så gick du som en unghäst.
Då glömmer man av att man har ont.
Där hörde vi Lennart Persson faktiskt och... en viss Karl-Erik Bender efter Elitloppet 2004. Där Gide Palema då tog stor segern i det största som går att vinna enligt Karl-Erik då. Som vi hörde här. Och anledningen till att vi spelar upp det är ju såklart att Karl-Erik har lämnat oss i söndags. Efter en tidssjukdom. Vad säger du Lennart, du som kände honom bäst?
Ja, jag minns att jag träffade Karl-Erik efter en... Jag tror han hade brutit lårbenshalsen och sånt där, halkat på isen där hemma på någon liten sjö i Edsvära. Han hade legat på sjukhus lite och så träffade han och sa att du ser pigg ut igen, Karl-Erik. Ja, sa han. Jag kommer leva till 200 år. Men så blev det inte riktigt. Han var en speciell man, ingen tvekan om det. Det var pengarna som var hans drivkraft. Det var hästarna som gav hans livslust. Och det var besöken i vinnarcirkeln som gav honom vitalitet. En man som gick sin egen väg, han krusade aldrig någon. Och kunde vara hård i nyperna, vilket några av hans privattränare fick känna av. Vid sidan av hästarna, eller vid sidan av hästarna, kanske tvärtom. Så, alltså han började med en lanthandel i Edsvära där 1960, eller i början på 60-talet, i slutet på 50-talet. Och sen blev det takpannor som han då har, Benders takpannor. Som vi ser nu i reklamen ofta på, inför skidskyttetävlingarna faktiskt. Och det är ju då ett miljardföretag, jag tror till och med det omsätter 2 miljarder. Han har ju en fantastisk entreprenör, det är ingen tvekan om det. Och i travet en fantastisk man. Han började 1960 med Palema Fibber som han tillsammans med Axvalla-tränaren Tore Ernfridsson var nere och köpte på Brodda och sen har det rullat på sen dess. Han sa vid något tillfälle att han aldrig något år har gått back på häströrelsen. Det kanske man ska ta med viss modifikation, men
så fall måste han vara fullkomligt unik i hästvärlden.
Ja, ska man nog säga.
Men det är möjligt. För framgångarna har ju, ja, de har ju pågått så att säga. Ända från start och fram till idag liksom.
Ja, det kan man ju säga. Gjorde en väldigt viktig, han köpte Knabe en gång i tiden, en axelhäst som radade upp segrar för Arne Holmström. Och den där vann SM på Åby och blev då inbjuden till VM i USA. Och på den resan köpte han Haha Arden. Jag tror han köpte tre hästar. Fire Buff som jag faktiskt körde i ett lopp igång. Haha Arden och US Moonshiner om jag minns rätt. Men den här Haha Arden som han tog hem till Sverige för att det var ett fölsto. Startade lite grann för Olle Goop och vann en del lopp. Men i aven blev hon ju rena rama guldgruvan med båda de här storskärpenhalsvinnarna. Kristina Palema och Emily Palema. Och så lämnar hon en riktig nit, Rosie Palema efter Ideal Gösså. Men Rosie Palema tog revansch i avelsboxen där hon lämnade just den häst som vi inledde med, Gidde Palema. Eller Gidde Palema kanske man ska säga.
Han fick till det där också helt enkelt kan man säga.
Ja, han hade näsa, fingrarna i rätt, på rätt ställe.
Hade han, upplevde kunskaperna själv eller tog han hjälp i avelsbiten eller vad?
Ja, han tog säkert hjälp och lyssnade, men i slutändan så tror jag han tog sina egna beslut, det är jag ganska övertygad om.
Du säger att han var hård och krusade ingen, hur var han mot journalister och...
Nej, men han var ju ytterst... vänlig så, alltså han var ju lite, Karl-Erik var lite fåfäng och ville gärna synas, så att det var ju inga större problem att intervjua honom.
Nej då, jag har också varit där några gånger och det som du säger, det var inga konstigheter.
Han var ju vänlig och hjälpsam på alla sätt och vis. Jag minns en hemresa från Solvalla, det var när Mastodont hade vunnit Walter Lundbergs Memorial 1978. På samma resa var Gun Palema med. Och hon vann ju också. Så det var ju... När vi åkte hem där i hästbussen så skulle vi absolut... Det var Bosse Näslund som tränare och körde. Göran Masen Folkesson som skötte Mastodont. Karl-Erik och jag. Och vi skulle absolut fira det med några öl på hemvägen. Så vi stannade i Grillby och lyckades köpa... en låda öl där hos en krögare som var hästägare också. Men då stod vi inför det stora problemet, vem ska köra hästbussen? Men då sa Karl-Erik att jag kör den, jag är älsan så jag kör.
Ja, det var ju väldigt nobelt.
det tyckte vi i alla fall vi då just den gången.
Har vi några favorit Palema hästar då, som vi minns? Speciellt väl. Jag får nog säga Kristina Palema där. Det var ju alldeles i början av min travbana. Så,
men Kristina Palema var ju en tidig favorit. Men jag gillar också den där Emily Palema, lite mindre modell och ettrig sak. Så att, och sen är jag ju så gammal så jag minns Palema Fibber som han då inledde med. Det var också en härlig häst som vann ofta. Han körde en del lopp själv, amatörlopp, har säkert vunnit en 30 lopp. Jag vet en gång när han skulle köra Manny Fibber som han ägde i ett amatörlopp på Axvalla. På den tiden var gummiband start. Och på en nattklubb i Skövde så träffade han huvudstarten som gick under benämningen Påven. Och lyckades då tala om för Påven att om du ser till så att bandet släpper lite tidigare än kör, så att jag kan hålla ledningen från spår 1, så ska jag spela 100 kronor åt dig. Och Manifibbe vann, gav väl 6-7 gånger någonting. Så att Påven var nöjd och Bende var nöjd.
Har du någon favorit, Magnus?
Jag hamnar vid Gidde Palema just därför att det finns ingen häst som har gjort ett sånt intryck i en debut som Jihde Palema gjorde. Jag har berättat om det tidigare. Jag stod där i sista sväng på Solvalla en mörk kväll där i lopp 10 tror jag han gjorde debut, Jihde Palema, och Svanstedt satt utvändigt ledaren där och bara vek fram spöt precis där jag och Alf G. Larsson stod, så bara vek han fram spöt lite lätt, och då just att se att hästen ändrade inställning direkt, bara på ett steg så hade han avgjort det loppet. Och sen kom jag ihåg den hästen efter det, och sen kan man absolut inte säga att jag såg att det var en blivande jättestjärna på inget sätt, men det var ett häftigt intryck. Och Jihde Palema är ju tillsammans då, eller han har ju tjänat en liten, ett par hundratusen mer än Torvald Palema, men de två, Jihde Palema och Torvald Palema, är de två segerrikaste, eller förlåt, vinstrikaste hingstarna som är uppfödda i Sverige. Vi har ju Victor Till, man har ju Wallach, men Palema har på sin hemsida, eller webbplats heter det, de har varit noga med att skriva just att det är de två vinstrikaste hingstarna som har fötts upp i Sverige. De kommer båda från Palema.
Arne Palema är en annan häst jag minns med viss glädje. Arne Palema var ju döpt efter Karl-Eriks bror Arne Bender. Runt 600 hästar har de fött upp där i Edsvära.
Ja, 564 till och med.
Ja, men då är det faktiskt så att
på han själv ska jag säga. Det står ju på han som, jag förstår att det finns flera varianter på uppfödare, men det är på Karl-Eriks egen.
26 ihop med Arne. Och ytterligare några, så över 600 blir det totalt där han har varit inblandad.
Ja. 35 miljonärer är det just nu på de där Karl-Erik står själv då. Sen är det Thule Jonsson har Rossi Palema som är 3000 kronor ifrån också att bli miljonär. Så det står inte på förrän det är 36 miljonärer.
Nu kan man vara farligt ute här, minnet och sådär genom åren sviker. Men Jihde är väl i modern tid, håller jag på att säga, den enda dödens vinnaren i Elitloppet. Kan ni komma på någon annan?
Ja, nu ställde du en för få fråga för mig i alla fall.
Ja, men det är lättare för våra lyssnare.
Ja, jag såg kanske icke dödens.
Ja, men det, om vi säger då från 85 och framåt. Så
du menar alltså att idealiga så tävlar utanför den moderna tiden?
Nej då. Men på mycket länge då. För det är ju ändå, det är ju ganska många år sedan trots allt. Så jag kan inte komma på någon annan.
Nej.
Men som sagt, har ni synpunkter på denna uppgift så mejla in till podcast.totosport@gmail.com.
Vi ska inte glömma heller att han och Alf Palema vann Hamiltonien. Mm. Och han var delägare i Amber Gool när han vann Hamiltonien.
Jaså, det visste jag inte.
Ja, ihop med Stig och Johansson.
Bara en sån sak.
Ja. Och sen storkampionatet två gånger. Drottningens pokal, Olympia. Ja, vi kan ju hålla på hur länge som helst.
Han blev 87 år gammal, va?
Ja, inte 200 som han räknade. 87.
Nej, 87 fick duga. Och klar in i det sista, så det verkar ju varit ganska...
Jag läste på flera ställen att han hade blivit ytterst irriterad på en fransk kusk i lördags.
Ja.
Och det kan jag tänka mig att det var Svesak Palema.
Ja.
Som galopperade i starten, och det tyckte han inte om.
Det var alltså inga, han har inga synpunkter på någon neutral individ.
Nej, det var nog hans egen häst som...
Ja. Det finns sämre sätt att lämna jordelivet på ändå.
Än att sitta i fåtöljen och skrika på travlopp.
Ja, och vara klar in i det sista. Jag köper det scenariet rakt av för egen del också.
Ja, och sen vilken... Ja, nu har vi redan räknat upp hästar och allting, men Palema är ju ett av de här klassiska travnamnen också. Vilken insats ändå för svensk travsport. Det är ju... Ja, säger man Palema så vet ju alla att det handlar om trav. De flesta i alla fall.
Det var en historia där, om ni minns. Han gick ju sina egna vägar, som jag sagt tidigare. När han hoppade av som sponsor i Elitloppet för att Nybrink hade tyckt att någon av Palema-hästarna var en skithäst. Sen om det var hela orsaken vågar jag inte säga. Men han använde i alla fall det som ett argument att jag tänker inte vara med och sponsra svensk travsport när mina hästar blir illa åtgångna i tv-programmet.
Jag läser på min gamla skapelse Travnet, så hittar jag det där. Det var att Nybrink hade retat upp sig, eller Bender retade upp sig på Nybrink därför att han tyckte att vi, alltså Palema, hade skithästar. Och då ska vi inte vara med.
Nej. Bender. Så kan det vara.
På tal om, vi nämnde Stig och Johansson här, så är faktiskt detta lite grann av ett Stig och specialavsnitt. Det blir mycket Stig framöver här om en liten stund. Så ja, vi tror att det ska kunna bli uppskattat och fint. Men ska vi kika mellan med lite annat smått och gott innan dess? Var det något kul i veckan?
Nej, men jag blev lite imponerad av Dante Colgjini där i lördags. Den här It's a Girl som är en syster till Bold Eagle. Hur väl hanterade situationen han hamnade omöjligt till. Eller omöjligt till, men hamnade i döden. Så inte förivrade sig, satt en bit bakom ledaren och hade sen mod i hästen, skakade mod i hästen så att hon drog undan trots en tungt lopp. Det tyckte jag var lite Örjan-feeling där. Dödens lite Stigo på sin tid när han var på topp.
Ja, just det.
Han hade överlägsna hästar. Sen hade ju Dante, förlåt, vunnit innan V75 där med Milos Garnador 100 000 kronor i första pris på Mantorp. Och det, ja, den evigt unge Olle Hellstrand tränar den hästen.
Pratar exakt som Adrian Dante nu.
Jaha.
Numera tycker jag. Jag trodde det var Adrian nästan när han blev intervjuad efter V75-segern. Ja, ser vi en kusktalang?
Ja, det är kanske för tidigt, men det känns som han har tagit ett kliv framåt.
Mm. Det var som Adrian sa efter debutsegern. Han vann ju sitt första lopp han körde. Att nu har det äntligen kommit en kusk till familjen Colgjini.
Ja.
Ja, men vi får väl se. Han har ju varit med om ett par otäcka fadäser längs vägen, så att det är klart att det kanske tar på mentalt att komma tillbaka efter.
Det gör du säkert, den Solvalla smällen där då. Ja.
Mm. Ja, jag tyckte det var, måste jag, lite, eller partisk säger man väl, att jag tyckte det var roligt att Johnny Takter fick vinna sin första V75-seger efter comebacken. Mm. Med en mycket tapper då, Sweetman. Det var ingen rolig häst han fick utanpå sig.
Nej, det gav mig hopp.
Hopp? Bytte du fot till slut?
Ja, bytte fot, jag vet inte.
Sa vi inte Sweetman att den var klar?
Ja, men han får ju spela lite efter streckprocent och DD-odds och sådär också.
Ja, du hade helt enkelt velat att han inte skulle ha tagit sin...
Nej, det så ska jag inte säga, men jag...
spelmässigt.
Jag hade hoppats på att Four Guys Dream skulle hinna förbi.
Mm, och det var han 28 cm efter mål.
Ja, 2,8 cm efter mål tror jag.
Ja, kanske. Ja. Och något särskilt för dig, Magnus?
Nej, men det var väl, jag håller med där. Det är kul att se Johnny på V75 och som sagt, det var ingen rolig häst han fick utvändigt om sig där, Sweetman, men det var ju heller ingen rolig häst att ha i rygg. Four Guys Dream där, och Johnny var ju, han fick ju vänta och sen var det bara att försöka få
fantastiskt att den höll så bra ändå. Ja. Vad heter den nu hästen som vi
Racing Rib.
Ja.
Ja, den borde ju varit kall mycket tidigare.
Ja, han gör ett väldigt bra lopp också.
Så jag hade ju räknat in det.
Ja, det tror jag det. Ja. Ut med den nu då, ta det ut. Uff, ja.
Nej, men Johnny var ju, han hade väl nästan huvudet 180 grader snurrat för att titta bakåt och se när är det risk, när måste jag åtminstone börja köra det lilla som då finns kvar i Sweetman. För det var väl knappast så att det var ju inte okört, det fattar ju alla som såg loppet där. Så det var ju verkligen på marginalen där att Johnny, ja, körde det han skulle, som Lars Nilsson sa efteråt. Det var häftigt. Kul.
Får se om han får fortsätta köra nu då, Sweetman. Han har ju fått stå över några gånger och Stefan Persson har suttit i sulkin. Johnny är möjligen utanför, ska vi kalla det för kuskkartellen? Jag vet inte, det kanske är hårt. Men det var ju många utanför den, om vi nu säger att det finns en sån, som vann på V75 i lördags.
Säger att vi att det finns, ja okej, man kan kalla det vad som helst, men visst är det en grupp som gemensamt försöker att förbättra sina egna ekonomiska villkor.
Hur många av dem är inte med på topp 10 av de mest framgångsrika då? Eller är det topp 10?
Ja, jag vet inte vilka det är, men det förekommer ju, inte förhandlingar, men resonemang dessa kuskar emellan. Ett antal av dem i alla fall. Örjan tror jag står utanför.
Ja, det gör han nog hittills i alla fall. Han skulle ju fundera, som han uttryckte det, tror jag.
Ja, det känns ju inte som att han behöver kanske inte de extra pengarna.
Vad säger vi om detta nu? Det kokar väl rätt rejält på sina håll. I leden.
Ja, precis. Inte heta. Bland kuskarna, utan bland hästägare och tränare. Och även i Falun, kan jag säga. Kokar det lite grann.
Ja. Alltså, vad är det? Ja, men,
jag är ju enbart som betraktare fullständigt ekonomiskt, eller på sig, oberoende av det här. Ja, det är jag ju. Nej, men jag fattar inte det här riktigt. Jag förstår att alla vill få ekonomi i sin verksamhet. Det gäller väl inte minst travtränare och kanske framförallt hästägare. Men att det plötsligt har börjat handla om de här hyrkuskarna eller catchdrivers, som vi säger, att det ska vara för svårt att vara catchdriver, att man därför måste höja deras ersättning. Jag fattar inte det alls, därför att vi behöver ju inte ens dem. De har ju hittat på sig själva, för att det är en affärsidé. En gång i tiden att göra så här, att sluta träna häst och köra istället. Några klarade ju av det och gjorde den omställningen så. Nu är det ju bara det att nu har de ju blivit så många så att det kanske inte går för alla helt enkelt att köra på heltid bara. Och jag förstår att man vill ha en dräglig inkomst om man åker land och riker runt, men det finns ju en gräns för när man kan få jobba med det man har lust att jobba med också. Man måste ju tjäna pengar på det. Och jag tror inte att jag tycker det är orimligt att hästägare ska betala ännu mer för att få en kusk plötsligt. För kuskar går det ju att få fram. Absolut inget ont om någon kusk vi har i Sverige. Men vi kan ju bara ta Erik Adelsson, som ju tillhör de mest framgångsrika. Han har ju själv sagt att han tycker att kuskarna får för stor uppmärksamhet och för stor betydelse många gånger. Han lyfter ju alltid fram hästarna. Sen är ju han ibland nästan löjligt ödmjuk då, men det är väl bättre det än att stå och slå sig för bröstet. Men man får komma ihåg att hästägarna och framförallt hästägarna och sen hästarna som kutar, det är de vi behöver ha. Det är de som måste få ha ekonomi, och så måste tränarna också ha det. Men inte 17 måste vi se till att förbättra villkoren för hyrkuskar. Det fattar inte jag. Framförallt inte när man ser vilka det är som pratar, många av dem, eller som ska höja det. Jag satt och räknade lite förra veckan bara på skoj för att se vad de fick i provision om man bara enkelt räknade 5% på exempelvis Ulf Olsson då, i snitt. Att han fick 5% på det han har kört in för år. Det är 1,7 miljoner. Skulle han få 400 kronor per i snitt på en uppsittning nu här, då får han 880 000 till. Det är ju jättemycket. Han får ju in halva det han bara på uppsittningsavgifterna då, så får han ju halva provisionen plötsligt. Och jag vet inte. Jag tycker det verkar vara ett okej pengar ändå. Så. Sen skulle inte jag vilja åka runt som han gör för det, men det har han ju valt att göra. Men behöver han tjäna ännu mer pengar? Det ska väl hästägare och marknaden avgöra det, så de får väl bestämma om de vill betala då, helt enkelt.
Är det uppenbart att tränarna är bekymrade, och jag vet att 20-tal tränare ska ha ett teamsmöte på onsdag i den här frågan, som då Tränarnas Riksförbund håller i. Jag vet ju också hästägare, stora hästägare, som är förbannade, om jag får säga så, på kuskarnas utspel. Och
ordentligt till och med.
Ja, det kan man nog säga, ordentligt förbannade. Och de vill inte betala mer än 5%. Så det det kommer nog hända en hel del. Och det kan ju vara så att de här kuskarna som försörjer sig på ett annat sätt, som också är tränare, Magnus Jakobsson, Mikael J. Andersson, för att ta ett par exempel, som kör ganska mycket åt andra tränare. Vi såg ju Magnus Svann i lördags där med en Stefan Pettersson-häst. Att de nu får en renässans. Magnus var en ofta anlitad lånekusk för några år sedan, men kanske har tappat lite nu när den här hyrkusk, eller när de blir fler och fler.
Duktig kusk ju Magnus. Till exempel, om vi nu ska ta han som ett exempel här. Så det har du helt rätt i.
Ja, men skulle jag som häst ställas inför den frågan, vill du ha en kusk som tar 350 eller 400 eller 500 uppsittningsavgift, eller vill du ha Magnus Jakobsson som kanske inte tar någon uppsittningsavgift alls, så skulle jag inte ha något emot att välja Magnus, för han är inte sämre än någon annan.
Vi får se vart det tar vägen. Det blir intressant att följa i alla fall.
Ja, om inte annat så kommer det att leda till att ST då kommer att börja, om jag förstår det rätt, och frågan är i år eller när det nu blir, men att det på STs webbplats ska kunna gå och se vad varje kusk tar i uppsittningsavgift. Det är i alla fall en ambition, vad jag förstår, att man har tänkt göra det.
Så har ju Robert Karlsson sagt, har jag sett. En sak till i lördag som jag reagerade på, jag följde tv-sändningen lite, det är att det ältades väldigt mycket om hur Johan och Nilsson förlorade gulddivisionen fram och tillbaka, hit och dit. Ja, det är möjligt att han gjorde ett litet misstag i sista kurvan, men det gör ju alla kuskar. Och alltså det blir lätt så när en amatör gör det där, då ska det ältas till förbannelse.
Jag tycker det ofta överanalyseras också i rent allmänt faktiskt. Det är ändå, det blir ett, som du säger, ett ältande.
Du som ser mycket fotbollsmatcher, kan man jämföra det? Ältas det lika mycket?
Jag tycker faktiskt inte det. Man kan verkligen...
Den frågan var som att slå in en öppen.
Ja, det var det. Men det kan verkligen snöas in liksom, på små grejer. Jag vet inte.
Ja, men man vill ju många gånger se. Alltså det har blivit en... Att vi måste hitta något att prata om i varje lopp.
Mm, och då exakt. Blir det ibland... Det körs en miljard tavlor på varje år. Liksom,
och, ja. Och det här snacket efter att Örjan lurade Johan och Nilsson.
Ja. Det är ju så, precis det exakt Lennart, det är det att man vill se sånt som kanske inte ens händer bara för att det låter bra. Johan Nilsson var ju, apropå det här så att Erik Adielsson var ödmjuk, alltså Johan Nilsson, det är få gånger man hör en person med en sån nära koppling till en häst säger uttryckligen att han är besviken på hästens beteende och moralen. Just att han upplevde ju att hästen sket i det helt enkelt, och det hör man ju nästan aldrig någon säga.
Han är väl som med Lucifer Lane. Han har blivit lite less så, och det är inte första gången han ger upp i ledning, och det kanske är dags att byta taktik. Alltså jag skulle ha Bert Johansson att skicka någon till, eller inte skicka, men låta Bert Johansson köra en 5-6 lopp invändigt.
Ja, jag gillade Johan Nilssons, jag måste, alltså, som ni säger, han blev ju grillad. Det var ju ingen elak. Det var inte Janne Josefsson, utan det var ju Mattias Liljeborg. Så det var ju så. Men han fick svara på mycket frågor där. Och han var...
Men ett redaktör antagligen i lurarna.
Sannolikt var det så. Pressa honom. Nej, men jag tycker att han...
Som han inte hanterade... hade gjort om det hade varit Örjan som har stått där i samma situation. Eller Erik. Då hade man inte pressat på samma sätt. Det tror jag inte.
Frankrike då? Var något kul?
Ja, men den här Cyrano DB, heter den så?
Ja, vad är det för utveckling? Jarmo
Niskanen, den har 2-3-1, så vann den då i lördags. 2-3-1, ja. Sprang väl in 300 000. Mm. Franco Vri körde och vann Gretlet, som de säger på värmländska. Det är Björn Goop.
Kan du översätta det här till Paris mål på något vis?
Björn Goop hade 3 hästar med i loppet, 2 galopperade.
Vi kan väl kalla efter Jack här och få reda på vad Dretlet kan vara på franska.
Ja. Cyrano DB som hos Per Lennartsson gick bra, så skickade de till Jarmo Niskanen när de ville testa den. Nu har sparat in 500 000 på 3 starter.
Ja, visst är det kul? Ja, enormt ju.
Thomas Malmqvist, Jassi Perrin, 3-åringen, vann priset i något ett grupp 2-lopp med 54 000 euro. Så det är lite svenska framgångar.
Ja, nej, men jag tänkte säga det, att han skämde inte ut sig i Sverige, men jag satt här och grymtade lite i egen sak, för att det just den här, det passade att vinna nu för Cyrano DB. Den där har jag kommit fel på i Sverige och trott på många gånger när han inte har vunnit. Han har ju vunnit en massa lopp, men inte när jag har spelat honom. Nu var det dags igen.
Det var inte bara att han vann, han bara åkte ifrån dem.
Ja, det var ju, han var väl så bra som jag trott att han var då, om jag ska säga något. Nej, jag spelade inte i Frankrike tyvärr, men det här skulle man ha gjort.
Och sen Saren Fas var ju grym som tvåa i ett Montelopp där, som kvalificerade honom till Prix de Cornelier. Mm. Han gick hela vägen in i mål.
För bra för att vara sant, som någon uttryckte.
Det var väl Jerry Rodan själv som sa så.
Ja, intressant.
Och det kan vi hålla med om.
Ja. Prix de Belgique är det ju i veckan också. Hur ser det ut inför detta?
Ja, men det märkliga är ju då att Daniel Redén inte har anmält någon av sina hästar.
Och anmälningstiden har gått ut.
Ja. Mm. Och då ställer man sig frågan, har han gett upp Prix de Belgique? Och för att nu är det ju lite på gränsen om han överhuvudtaget kommer med, alltså. Det är ju, om det är 3 hästar som kvalar in på söndag, så är det 12 klara och 6 platser återstår. Ja, och sen nu vet vi inte vilka som kvalar in då. Om det blir 3, det kan bli 2. Annars har vi Davison DuPont, Bahia Kisno, Delade Pomerö, Sakon Gio, Vitruvio som är före pengamässigt och Power är strax bakom och Power är med på söndag.
Två korta publik observationer. Fri entré på Åby resten av året. Har vi någon spontan kommentar till
för
det?
För alla eller bara för de som bor i Mundal? Det var någon gratifikation till Mundalsborna som Mundal firar tydligen något jubileum. Men uppenbart så är det så att alla får gå in förutom då V75 dagar och storloppsdagar. Och man kan ju 50 kronor skulle kosta annars, det är ju inte jättemycket pengar för Åby att bråka om, för att och nu har man ju nya restriktioner så det kommer ju inte vara någon rusning.
Enligt uppgifter här som strömmar in mitt i sändningen så ser det ut att det inte blir något Prix d'Amérique för Don Fanucci sett, om jag förstår saken rätt. Och definitivt inget lopp till helgen då.
Nej.
Det var ju tråkigt. Nej. Det var ju tråkigt.
Ja. Så tänkte jag, eller jag såg, eller åkade kolla tävlingskalendern på Svensk Travsport och noterade att första start på Elitloppslördagen är 14.30. Då blir det alltså 16.20 start V75, en Elitloppslördag. Förra gången de körde med publik så var de, fick de ju, jag vet inte om man ska kalla det för dispens eller vad man ska, hur man ska uttrycka det, men då fick de ju faktiskt köra V75 på den gamla normala för att tävlingarna skulle vara i avslutade i hyfsat tid inför kvällen där. Det är ju den enda riktigt speciella V75 lördagen under året får man väl säga, men nu ser det ut att bli som vanligt då. Plus att Solvalla inte ger sig med att i alla fall enligt det här, när man bokar biljetter står det att entréerna ska öppna klockan 10 såväl lördag som söndag. Så de ger upp det unika helt enkelt, om vi ska tolka det så.
Ja, det är en väg de har valt att gå. Mm. Frågan är vad de tror att det ska göra för evenemanget, Elitloppet och kanske travsporten i stort. Att det ska komma mer folk eller att det ska komma mindre?
Ja, men det är bara spelet som är intressant nu för tiden.
Ja, men man kan inte prata om Elitloppet som ett fantastiskt arrangemang och publiken gör det och sådär hur länge som helst heller om man inte ja. Lyssnar på publiken och låter dem bestämma. Så som man ju gjorde. Jag träffade Henrik över en kopp kaffe här. Det var ju bara några dagar sedan fick träffa honom första gången på länge och då satt vi och pratade om just det där med vad som kommer först, och det var ju inte så att Solvalla bad folk om att börja lägga sig i och sova utanför grindarna, utan folket gjorde ju det själv för att man ville komma in i tid, eller komma in och komma långt fram och så vidare och så vidare. Det är ju publiken som har skapat det. Då tycker jag att publiken kunde väl ha låtit bli och gå dit först och sen hade man väl kunnat ändra tiden, kan jag tycka.
Jag kan gissa att det inte bara att man skulle komma först, utan det var ju på något sätt en happening att ligga där i sin sovsäck.
Ja, såklart. Det är en del, visst är det så. En del av evenemanget och en del av det som har skapat myten alltihopa kring Elitloppet. Och den vill man inte ha kvar, utan man vill skapa en ny. Och det är ju inte bara travsporten som har gått den vägen när det gäller att förstöra saker. Man har trott något klåfingrigt snille kommer på någonting och förändrar någonting. Trots att ingen har vett om det. Och sen så slutar det att vara det en gång var och kanske till och med sluta att finnas överhuvudtaget.
Jag är lite stolt idag att jag ett år för väldigt länge sedan reagerade direkt på att det var första året som TV4 gick in och liksom kladdade på evenemanget och skulle in och peta liksom och bestämma hur saker skulle regisseras på förmiddagen där. Det var första gången liksom som jag tänkte, vad fan? Det här är publikens grej. Om ni vill skildra det så får ni göra det liksom. Men inte in och bestämma hur programmet ska se ut och hur det hela ska verkställas. Ja.
Men vänta, vi fick ju något meddelande strax innan här också att de korta E3 görs om.
Ja, just det. Äntligen!
Äntligen, säger du, som har propagerat för detta under lång tid.
Ja, har jag faktiskt. Flera års tid har tyckt att detta är kanske lite onödigt. Men nu blir ett nytt upplägg då på korta E3 eller den svängen. Eller vad,
ja, det blir inga försök utan det kommer köras en hel radda treåringslopp, E3-lopp där samma tävlingsdag. Och två av de där ska 800 000 i första pris. Och det var ett i öppna klassen, ett i storklassen då, och man, ja, 10 hästar i varje, och det blir väl de med hög startpoäng då, om jag kan förstå det rätt.
Ja, så måste det väl bli. Man anmäler väl helt enkelt som...
Och så var det väl ytterligare ett antal lopp med 200 000 då i priserna, eller första pris till och med. Mm. Då slipper, ja, alltså det har ju blivit för många sådana här treårslopp, och nu har E3 då, de som arrangerar E3, lyssnat på dig, Henrik.
Ja. Vi säger så. Nu, mina damer och herrar, jag hatar det uttrycket, men
ja, det används alldeles för mycket.
Alldeles för mycket. Men just den här sändningen tycker jag ändå att vi kan drista oss till det. För nu blir det mycket, mycket Stig H. Johansson. Det ser ju ut lite grann som att det kan vara det sista året som han verkar i den svenska travsporten. Misstänker vi inte det ändå?
En epok kan gå i graven i år. Stigo började 1968 med 3 hästar i träning. Han hade inte ens licens. Ola Andersson stod för dem där. Mr. X, Grandier, Klarinett. Nu är Stig H. nere på 5 hästar i träning. Och så få hästar har han inte haft sen starten naturligtvis. Och utav de 5 äger han 2 själv. Så att det är inte helt omöjligt att det här blir det sista året som vi ser Stig H. som tränare. Och i fjol hade han väl sitt sämsta år någonsin också då. Vann 3 lopp till stallet.
Och hans gamla andra tränare, eller hjälptränare, Rejo Liljendahl ska ju också hyra in sig på gården där under året och ta en del boxar.
Ja.
Vi förstår. Och vi vill ju på något sätt också påminna oss om om hur stor Stig H. Johansson har varit. Så att inte det glöms bort på något vis. Och så vi tänkte vi skulle gå igenom lite grann här idag. Ska vi börja med att lyssna med hur det lät kring året 1984.
The Onion. Första pris 550 000 kronor. Är det den största segern under 84?
Ja, det är det.
Den som känns bäst.
Ja, överlägset bäst, ja.
The Onion vinner alltså i Elitloppet. Vann också i Neapel. Den segern värderar också högt.
Ja, det är ett anrikt gammalt fint lopp. Lotteriloppet som det heter i Neapel.
Där har vi Leander och Stig H. i närbild. Från Elitloppet och Solvalla till Svensk Travderby och Jägersro. September. Första pris 500 000. Och den här segern är väl också egentligen kanske den roligaste. Big Star, vem hade räknat med den hästen?
Jo, han har tillhört topparna hela tiden i sin kull. Men dessvärre så är han väldigt skör och tål inte några större formtoppar heller, utan han går några lopp och sen är det i stort sett vila för hans del.
Det är en bråkig häst det här.
Ja, han har varit krånglig också. Han har försökt att pricka mig ur vangen några gånger, men man får ta lite chans.
Du har suttit kvar hittills.
Ja.
Ja, du sitter skönt där också efter den segern. Nu till Åbo stora pris, lite senare i september. Första pris 350 000 kronor och The Onion igen. Och titta här. Vi som har sett loppet förut, ni ser hur han tar sig ut där. Vilken duell?
Ja, det var ett trevligt lopp också naturligtvis för publiken dessutom.
Jag tror det var en decimeter mellan Quiggen och Legolas där.
Dianion.
Ja, förlåt mig. Dianion naturligtvis. Vi glömmer Quiggen och tittar istället på Svensk Travkriterium, Solvalla, oktober. Första pris 560 000. Mac the Knight vinner.
100 meter före mål har McKnight, Stig och Johansson ska...
Också en bra häst i ditt stall. Ja, jag har förmånen att ha väldigt många hästar, men dessutom väldigt bra hästar. Hög klass på mina hästar naturligtvis. Mm.
Ja, de nämnde några storsägare här och då var de ändå, missade de ändå några stycken. Det var ett hiskeligt... En hiskelig säsong han hade 1984. Han vann väl allt i princip. Inte storchampionatet kanske. Han vann ju till exempel Hugo Åbergs och något ytterligare storlopp där av det som inte nämndes i en intervju här i Tips Extra. Det är från 1985 då kanske. Jag vet inte om det var i början på nya året där.
Ja, man summerade året och det var ju som du säger, det var mycket man glömde att nämna. Men Staffan Lindeborg gjorde någon halv grej där. Han nämnde ju Quiggen fast man pratade ju inte om. Det var ju fel häst, det var ju The Onion i det. Han sa fel, men Quiggen vann ju Kungapokalen det samma år. Men de hade väl kanske klippt bort det eller något. Men det var många hästar för stackars Staffan att hålla ordning på där. Mm. Men Stigo, han var bestämd. Som alltid. Ja. Lite snyggt.
Ja,
just det.
Ja, och det var ju här den riktigt, riktigt stora storhetstiden, väl inte inleddes kanske, men han var som allra starkast under några år framöver här, va?
Han tog över där 79 på allvar. Han blev champion redan 1975. Sören tog tillbaka titeln 76, Stig H 77, och så kom Bernt Lindstedt däremellan och slog honom ett år. 78. Ja. Sen från 79 till 2005 så vann han alla championat på Solvalla. Och det är klart att en sån svit kommer vi aldrig att mer få vara med om. Det kan jag garantera över min döda kropp.
Ja, ska vi lyssna lite mer här på uttalanden kring denna tid, när han då var som allra störst och dominerade något på ett sätt som ingen annan har dominerat svensk transport?
Ja, det tycker jag inte att jag har så stora krav på dem när jag tar in dem. Men däremot när jag haft dem ett tag så brukar jag vara väldigt krass och säga ifrån till hästägaren om det är hästar som jag inte tycker duger i den här miljön.
Ja, då var man ju naturligtvis orolig för att man överhuvudtaget inte skulle få några hästar i träning till att börja med. Och att man skulle av den anledningen få svårt att försörja sig, det var ju en chansning tyckte man ju då naturligtvis. Dåligt självförtroende hade man också. Ja, man tog en chans som sagt var. Och jag var ju så pass ung också när jag startade så att det gjorde att någon råg i ryggen hade man ju inte speciellt, inte mycket. Jag tycker också att en del tur behöver man ha för att komma så långt och komma till den situationen som jag har hamnat i nu. Har man otur i början, speciellt då när det är naturligtvis när verksamheten är känsligast, då hjälper inte om man är duktig tror jag, och även om man har bra hästar, utan man är beroende av lite flax, va? Men självfallet så är den största anledningen till att man har då en viss fallenhet för det här jobbet. Ja, det var min stora akilleshäl från start, va? För att jag tycker mig då komma från obygden uppe i Hälsingland. Och man var inte, dels så är man ju individer och olika till sin läggning, men dessutom så i den miljö jag växte upp så, ja, det var inte så mycket sör så att säga, utan det skötte man sitt eget och det pratades inte så mycket helt enkelt.
Här ställs ju till exempel frågan ifall han har, vilka krav, om man har stora krav på vilka hästar han tar in i träning vid den här tiden. Testade ändå vad det verkar, alla som han fick frågor kring, inte alla kanske, han var väl tvungen att gallra. Men att han sen efter ett tag var ganska krass och talade om för hästägarna att det här duger nog inte. Har du några erfarenhet av detta, Lennart, från den tiden?
Nej, det kan jag inte säga att jag har hur han gallrade bland hästen. Det har jag inte ingen kontakt själv med i alla fall.
Nej.
Men det var säkert så att man talade inte om att man har fått in en häst som man skickar ut då, några veckor.
Den där hade vi träning hos Stig H.
Alltså, men en av de här dåliga hästarna borde, alltså det är helt osannolikt. 1970 vann han ju derbyt första gången med Segersås Komet, en jätteskräll, 75 gånger någonting. Då hade han delat derbyt i två avdelningar och han vann på bästa tiden. Sörens Ivanovic vann det andra hitet, men det fattas väl någon tiondel. Alltså, den här Segertors Komet vann tre lopp under hela sin karriär. Och ett av dem var derbyt. Det där borde varit den här som han... För han, han trodde inte säkert mycket, han trodde inget på den inför derbyt.
Nej. Sen, lite senare, svarade han ju på vad han kände när han drog igång som tränare. Väldigt blygsamma ord där om hur dåligt självförtroende han hade och att det ska mycket tur till för att hamna rätt i den här branschen. Men nog tror vi att även utan turen där i början så hade han nog knixat sig in till slut, va?
Jo, det tror man. Jo, men hans kunskap och hans känsla för hästarna och hans hur han tränade och körde. Men samtidigt så är det ju lite så där att det gäller att få rätt hästägare. Och när han fick kontakt med Klaus Braun och Jämstall Traviata där på Sandemar, det tror jag var en helt... I alla fall hade en stor del i Stig Hs framtid som tränare.
Mm.
Jag tror han har vunnit 300... lopp, någonting med 350 lopp med hästar från Braun igen.
Var det i början på 70-talet som det samarbetet?
Ja, det var han började 69 som egen tränare då, efter att samarbeta med Ola Andersson. Och sen dök ju då Braun igen upp på något sätt. Jag tror det var då Stigos veterinär som låg bakom det där lite grann.
Mm.
Och sen, alltså, det är ju helt otroligt. Hästar då, Elva vann ju stor SM 1975 och dagen innan hade Grein gått bort. Och Grein var ju den häst som kanske var Stigos första stora stjärna. Mm.
Sen pratade han här ju om hur han upplevde uppmärksamheten i början. Inte så mycket surr där han kom ifrån, som han uttrycker det. Det pratades inte så mycket, helt enkelt. Nej, det var ju ett understatement nästan, att han var ju väldigt tillbakadragen och kallar folkskygg i inledningen av
karriären. Ja, men också lite frånstötande sådär, eller frånstötande är ju fel ord naturligtvis, men han hade ju förmåga att ha integritet och hade en liten mur mellan sig och...
Det hörde väl ihop, misstänker man, att han hade svårt att släppa.
Jag har pratat om det här många gånger senare, om det här med att journalisterna, och han ville ju inte prata särskilt mycket med dem, eller med oss, men han gjorde det naturligtvis, men inte med någon större glädje i sig.
Och alla minns vi väl den där första gången, i alla fall gör jag det, och fler än jag har beskrivit första mötet med Stig, liksom. Ingen annan tror jag man har haft samma känsla inför som när man första gången dels kanske ringde samtal och dels klev in i hans stallkontor för första gången. Så...
Han tittade upp där från skrivbordsstolen.
Ja, visst.
Lite, det är som att få audiens hos drottningen av England ungefär.
Ja, lite. Och det vet jag också att han har tyckt saker om på senare år, hur liksom ett rum kunde förändras när han kom in i det. Och han är väl en av de där som förändrar ett rum, helt enkelt.
Jo, men det visst var han det. Du säger det här med audiens, Lennart. Jag hade ett samtal med Stig, och det är väl det enda samtal jag haft med honom, och det var 1996 eller 1997. Då höll jag på, som alla vet, med internet i dess, jag säger, barndom. Men jag hade i alla fall gjort upp med Stig via en kontakt att jag skulle få ringa honom en kväll efter han hade ätit middag och berätta för honom att jag gärna skulle vilja jobba med honom och bygga upp hans webbplats. Jag hade ju gjort ett par sådana redan och tänkte, Stig, och nu är det dags att jag pratar med honom i alla fall. Så att, där hade jag verkligen fått en audiens, en tid att jag ska ringa Stig och vad det nu var, vet jag, 19.30 eller någonting. Och han åt väl in i det sista och tänkte väl inte ett dugg på det här samtalet. Jag gick ju en hel dag och bara laddade. Och sen så hade vi det här samtalet och jag berättade om internet för honom och allting. Men han konstaterade lite som Ines Usman att nej, det här internet, det tror jag inte. Det tror jag inte riktigt på, sa han. Men, la han till, jag har ju haft fel förut.
Okay.
Tyvärr har jag inte det på band om jag hade kunnat använda det i något annat sammanhang. Men, så. Nej, men det var, jag kan säga så, att det var han var oerhört trevlig. Jag var ju tänkt, det här som vi pratade, han kunde förändra ett rum. Det har man ju sett sen när man har suttit på stallfik och han kom in. Ibland blev det ju tyst, men han hade antingen ätit en väldigt god middag eller så var han bara på bra humör, för att det var ett jättefint samtal. Han lyssnade, han ställde nyfikna frågor. Jag menar, jag kände ju att jag verkligen trängde mig på. Jag ville ju sälja något till honom och jag tror inte jag var den första. Inte den sista heller. Men det var jättebra samtal alltså. Han sa ju väldigt men bestämt nej tack, men det var, jag mådde väldigt bra trots att han hade sagt nej efteråt.
Han lämnar ju sällan något åt slumpen, så det kunde ju varit någonting som varit intressant. Jag satt ju i Stigos stipendienämnd där i ett antal år, och där kan man ju säga att han var oerhört noggrann med researchen där och vilka som skulle få av de sökande. Det var ingen slumpartat, utan mycket noggrant gick vi igenom alla och ringde upp de här som var aktuella och så vidare.
Första gången jag ringde honom var jag ringde 12.30. Jag skulle göra ett reportage inför Elitlopps dagen, jag tror det var inför när han vann faktiskt. Kan det vara det? Ja, hur som helst. När jag jobbade på guiden och jag ringde 12.30 och frågade om jag stör i lunchen. Ja, det gör du. Så det var en strålande start. Ja. Men sen likadant som Magnus säger, vi hördes en halvtimme senare och det var väldigt trevligt. Så att, jag håller med. Vi lyssnar lite vidare tycker jag. Här är ju från, vad ska vi kalla det för, dokumentet som Ken Olofsson gjorde en gång i tiden. En vecka med Stig och Johansson. Vi kan väl lyssna lite på lite av varje här.
Lätt för att gå in förutsättningslöst och titta på hästarna, även om jag har haft dem i lång tid i träning, och det tror jag är en väldigt viktig del. Man blir hemmablind på hästarna många gånger, va? Man upplever hästen på ett visst sätt och förväntar sig att den hästen, den ska vara så även nästa gång, men det behöver den inte vara. Den kan ha förändrat sig utav någon anledning. Den kan ha blivit fräschare, den kan bli mjukare och så vidare och behöver en annan balans. Så att vad jag hela tiden strävar efter är att så ofta som möjligt försöka koppla bort alla gamla grejer hos hästen och se den som en ny häst helt enkelt, och kanske göra någon liten justering. Då är det samma rutiner som när vi kör fort här. Då sätts det upp, alla hästar som startar sätts upp på en lista och tidsangivelse bakom när de ska gå fort. Och det är på minuten då när de ska vara klara för att gå. För att de ska gå värmningen inom en viss tid före loppet. Det är noggrann att det följs till punkt och prick. Då är det som regel också anmälningar efter tävlingarna på torsdag kväll.
Får man inte anmäla dubbelt om det är 30? Ja, men lopp 9? Nej, han ska inte vara med i en amatörlopp. Lägst 100 dessutom, och det har han inte. Ryck upp den nu. Lopp 9, bäst team. Lopp 10, New Orient. Bianca till. Smoking Sweden. Flying Grace. Kval, Las Marie. Klar slut. Hej.
I ett av försöksloppen startar Stig H med Som Olison. Men den här gången räckte det inte ens för finalen.
Kraven och förväntningarna på dig är ju oerhört stora. Är det jobbigt att leva med det?
Ja, jag tycker väl det. Jag irriteras väl allt oftare över det fenomenet att när jag inte vinner då de flesta stora lopp som körs i landet så frågar sig många vad är det för fel. Det, jag begriper att det är också ett positivt sätt att se på det här. Där folk tycker att jag ska vinna de flesta stora lopp som finns. Och journalister har gjort det, eller sagt och skrivit att så fort det är stor lopp så då är det frågan om att Stig Johansson är med och hävdar sig. Det är väl ändå lite jobbigt tycker jag för att konkurrensen håller hela tiden. Och...
Först säger han ju då lite tvärt emot kanske jämfört med tidigare att det är viktigt att inte fastna i saker och ha förutfattade meningar om hästar som kommer in i träning. Möjligen hade han, möjligen är det två olika saker kanske, men... att det kan ha förändrats från dag till dag och hur...
Jag tyckte det var intressant. Det tyckte jag var intressant. Jag har sett det där förut, men just det där, det är mycket man sett och inte minns. Så det där minns jag inte, men att höra en person säga så just om hästar, det... Hästar pratar ju naturligtvis inte, så att gå och tro, ja men det där är en riktig surmer. Och ha den bestämma sig på en gång och sen inte vara öppen för att förändra sig. Mm. Alltså det är nog, och det tror jag många som hållit på med hästar betydligt mer än vad jag har gjort, skriver under på just det där som man hör många pratar om, just att verkligen läsa av och lyssna på hästen och känna med hästen. Inte minst Johnny Takter är väl en sån person. Mm. Att det handlar om det, att man kan inte ta, det ska man väl inte göra om människor heller, men människor kanske är lite lättare att läsa än en häst. Vill jag tro. Så det var intressant att höra honom uttrycka sig så, att vara beredd på att det kan ha hänt något från dag till dag. Och sen ryck upp dig, tyckte jag var härligt.
Ja, jag kunde inte låta bli att ta med den här scenen då när han, att det var anmälningar efter tävlingarna på kvällen. Ja. Var en sån sak, det är otroligt.
Ja, det var det alltid på den tiden ju.
Ja.
På Solvalla.
Och manuellt då, telefon till sekretariatet där och han verkar inte fatta vilket lopp. Ryck upp dig. Det är fantastiskt.
Och det var vilka hästnamn han räknar upp. Och så han nämner, råkar just i detta reportage, så nämner han just Flying Grace. Ja. Som jag har ju pratat om en gång. Som ju sen blev mamma till Flying Hercules. Då, men framförallt det är, vad heter det, upphovshästen till det uttrycket vi använder internt, jag och lite kompisar. Att göra en Flying Grace. Att galoppera från start och vinna i alla fall.
Okay.
Det gjorde ju...
Vem kan det vara han pratar med på den tiden på sekretariatet som får detta till livs?
Forsberg kanske?
Ja, just det. Det kan det vara, ja.
Han är en auktoritet, hör man då i alla fall. Ja. Det är Stig och Johansson som anmäler.
Ja.
Det är liksom han säger som han rycker upp dig.
Det är han som flyttade till Gotland, heter han Claes-Göran Svensson.
Var han där då? Ja, det var han kanske. Ja,
men det var nog i regel Forsberg, Lillemans bror.
Just det. Mm. Och så hör vi lite grann från Neapel nu, eller lite från lotterian där. Och sen ställer ju Ken frågan om vilka krav han har på sig, om man tycker det är påfrestande. Och det var, alltså tänk att vara Stig på den tiden. Där allting, varje förlust var ett misslyckande i princip. Om man ska...
Ja, men det är som Stigmar Stenmark, det är precis samma, det är nästan ett karbonpapper på det ju. Man hörde ju nästan Ingmars röst där ungefär. Jag menar, så fort man inte vinner, då är det något fel. Som att det skulle vara så lätt.
Ja, visst. Vad har vi för egna, har du några egna favoriter eller händelser med Stig genom åren då? Har ni något sådär som sticker ut?
Ja, men derbyt där med Grain. Det var en väldig debatt innan om vem som var bäst av Stighås två traviatästar i det där derbyt.
Grein eller?
Gallini. Och många trodde ju att, det var alltså derbyt 74, många trodde ju, tyckte att Gallini var en bättre häst. Eller var bättre då. Och till och med ägaren Claes Braunegren började luta åt att Gallini är nog bättre än Grein. Men Stigo var ju oerhört bestämd att Grein är bäst, punkt slut. Och han fick ju naturligtvis rätt, trots att Grein kanske inte var som allra bäst och blev ett av tvåa. Sten Hjärnan helt körde Gallini. Och efteråt så var det, alltså det var inte bara att loppet var en stor triumf för Stigo, utan det var ju också att han vann över alla experter och journalister och allt vad det var.
Han hade tränat ner Gallini.
Men efteråt i stallet där så var nog skadeglädjen det som tog över och Stig och att liksom, här fick ni. Jag har haft rätt hela tiden. Men Grein var ju en oerhört vacker häst tyckte jag, och han hade väl potential att gå långt, till och med bli en internationell stjärna. Så dog han ju då hastigt där 1900, eller när han var 5 år.
Ja, det är så mycket, det är så ett så enastående material man jobbar med här, så att det är svårt att peka ut någonting. Men en kväll som jag aldrig glömmer faktiskt, det var ju så häpnadsväckande att 1992 fick inte Stig Johansson med någon häst i Elitloppet. Kommer ni ihåg det?
Ja, det låter ju osannolikt.
Ja, men jag vill minnas att det var så, och en som då ratades var ju den nyimporten från USA, Kosar, som inte fick vara med. Han fick nöja sig med att vinna Sweden Cup, om jag minns det hela rätt. Men jag gillade denna USA-hingst, och en kylig tisdagkväll ett par månader senare så flög Kosar då till vinst i Hugo Åbergs, och det lät så här.
500 meter öppnas efter en 10,1. Det är nummer 4 Bravo Sund. Med nummer 5 To The Gate utvändigt, följs av nummer 7 Nille Lobel. Andra par utvändigt, nummer 6 Peace Car. Tredje par invändigt, nummer 1 Meadow Prophet. Med nummer 8 Kosar utvändigt. Därefter lång lucka till nummer 2 San Rival som hänger. Varvet avverkas efter en 10,9. Då är det nummer 5, To The Gate, som går fram och övertar ledningen. Jagas närmast av nummer 6, Peace Core. Det är fortfarande mycket högt tempo i loppet, med nummer 5, To The Gate till ledning. Följd av nummer 6, Peace Core. Fram som tredje nu nummer 8, Kosar, så backar sig nummer 1, Meadow Prophet loss. Men det är nummer 5, To The Gate, som har ledningen när vi närmar oss upploppet. Nummer 5, To The Gate till ledning. Jagas av nummer 6, Peace Core. Så kommer angrepp från nummer 8, Kosar. Invändigt är nummer 5, To The Gate, med greppet på upploppet. Ut i spåren kommer nummer 6, Peace Core. Så kommer nummer 8, Kosar tillbaks. Nummer 8, Kosar kommer mycket snabbt över upploppet. Det kommer att strida mot bara nummer 8. Kosar vinner!
Jag vet, det var så märkvärdigt också. För Stig gjorde ju oerhört sällan någon segergest efter lopp. Jag tror inte han gjorde det efter Elitloppet 84 till exempel. Och oerhört sällan. Men Hugo Åbergs en sommarkväll, kylig förvisso, men så kom det en. Det tyckte alla var
chockartat. Man kan alltså gissa att han inte var särskilt nöjd med att Kosar inte kom med i Elitloppet.
Ja, just det, där fick ni där igen då, helt enkelt. Ja, det är ett starkt minne för mig. Jag tror jag hade lite pengar på dagens dubbel också faktiskt.
Oh.
På honom, ja. Och Magnus då, starka?
Ja, alltså egentligen så det som går utanpå allt annat är väl Victor i Tilly 2000, men jag tänkte jag skulle inte ta det, men man kan väl ändå konstatera att även där fick Stig och säga, där såg ni, där fick ni. Mm. Han gjorde det några gånger. Det var ju samma där med Victor i Tilly, de berömda orden där om världens bästa häst och så vidare.
Ja, men alltså tidigare hade han ju sagt att efter segern i Prix d'Amérique med Queen L så var det ingen tvekan om vilken som var den bästa häst han hade tränat. Men sen kom Victor till och snodde den titeln.
Ja, det kan man säga. Och den, hela den söndagen var fantastisk. Men jag
minns... Apropå Elitloppssöndag, hur den ska vara, så kan du gå in och titta på Magnus Stålbergs film på, om ni inte har gjort det tidigare, på YouTube ligger den. Elitloppssöndagen 2000
heter 2000 det var det. Ja.
In och kika på det, så vill ni att entréerna ska öppna 7.30 igen. Det vill jag lova.
Ja, nej, det är en fantastisk dag såklart. Men jag av allt så plockar jag Utah Bullworks seger i Elitloppet 1987. En häst som, jag vet faktiskt inte vad Stigå sa efteråt där i intervjun, men man kan tänka sig att, nej, jag har för mig att han sa att han inte ens själv trodde att den skulle kunna vinna. Jag vet inte det, men jag tror inte det var så här, det är senior, och det här var ju en häst som gjord för Elitloppet.
Om man har haft fel, lite fel två gånger, så är det ju dels med Jutta Bullvak då, och dels med Queen L, att hon inte skulle duga i eliten.
Nej, precis. Det var ju tur att han hade fel. Det, som sagt, som han sa till mig, jag har haft fel förut. Han hade lärt sig något. Ja. Nej, men detta Jutta Bullvak i det loppet då, som gick hiskeligt fort, och där Rex Rodney gjorde den här idiot långsidan som diskvalificerad, där Kjell Håkonsen blåste förbi ute i spåren så att han hamnade liksom utvändigt om Jutta Bullvak och förhindrade en eventuell attack då. Men det var ju bara att Jutta Bullvak, han hängde ju knappt med då när det var ett halvvarv kvar, men sen runt sista sväng började han äta lite på de här hästarna där framme som ju hade kört fort, och sen när Stigå lyfte ut, det sista han gör egentligen rörelse i sin egen kropp är ju att han lyfter ut hästen i ytterst i banan. Sen sitter han ju blickstill hela upploppet ner. Han rör ingenting. Han ser bara till att Jutta Bullvak håller sig i trav, tar sig förbi, passerar mållinjen som etta i Elitloppet, och då åkte näven upp. 2 meter efter mål, då var det segergest. Men han är ju helt stilla på upploppet, Stig, och det är få Elitloppsvinnande kuskar har nog suttit så still de sista 250 som Stig och gjorde 1987.
Det var något liknande när Queen L vann Prix d'America. Han...
Ja, där vågade man ju inte lyfta ett finger. I
nej, hyllan. Han drog på han. Trots att han hamnade ute i spåren så var han inte inne på att ta upp och försöka på någon rygg, utan han bara körde. Vi får väl vara tacksamma för att Tore Larsson var så pass envis och till åren kommen så att han ville se Queen L fortsätta tävla. Och det tror jag Stig är honom innerligt tacksam för livet ut.
På Solvalla på onsdag är det ett lopp som heter Fiona Sands lopp. Så tänkte på det, hur många lopp har inte Stig och hästar namn gett lopp till? Det kan ju inte finnas någon annan som har gjort fler. Jag kommer på Pixies lopp, Queen Elle's lopp, Crossed Out's lopp, Grain's lopp, The Onion's lopp, Victor Tillys lopp. Ja, det finns säkert fler. Och hur många hästar av hög dignitet genom alla år har man inte stött på när det gäller Stig och Johansson. Jag kom satt ihop en liten lista här, så vi ska lyssna på ett antal av ett axblock, kanske man ska få kalla den då, trots mängden. Lotus Chic, Citation, Storstadsbusen, Clipton, Play It Again, Digger Crown, Emma G. Sun, Candelia, Napoletano, Pont Neuf, Jullan, Jätte Karsk, Baron Karsk, Avenir, Nu Pagadi, Piper Cub, Atas Rocket, Bubka Bob, Bowles Lady, Duke Iran, Gossip, Clash Hammering, Carina Crown, Armbro Keepsake, Segerstorps Komet, Regent Broline, Kristell, Thackeray, Ebbes Arnie LJ, Shogun Lobel, Diva Lill, Nillan Viking, Chetam Dream, Galini, Quick Jason, Prophet Rib, Rex Håleryd, Ego Play, Baron Pepper, Elektra Shift, RGH Blazing, Junior Shark, Gumball, Uta Bullvark, Kalle Karsk, Lookout Victory, Som Ollison, Pixie, Note Broline, Semira Miss, Velino Boco, Indian Silver, Plantagenet, Crossed Out, Starlet, Emil, Gina Roy, US Tor Viking, Quiggin, Peace on Earth, Ideal du Swed.
Ja, fantastiskt.
Jag tänker direkt att alla som satt nu och väntade på ett hästnamn som aldrig kom måste ju höra av sig naturligtvis. Ja. För att det var det säkert många som gjorde. Jag försökte se om du hade missat någon, men jag inte på rak arm kunde jag komma på någon, men det, jag får lyssna igen. Men
vad begärde man? Mest av de bästa hästarna, och sen hade jag några liksom dark horse som var lite favorit och sådär som jag tyckte borde vara med. Nej, det Hjelmar var inte med.
Nej. Men jag inte med Stardom. Alltså om det finns... Det är klart att Stig och Johansson har misslyckats med väldigt många hästar, eller många hästar genom år, men Mustard är väldigt tydligt exempel. Den fick han ingen ordning på.
Nej.
Och då rekommenderade han ägarna två saker. Slakt eller prova som någon annan tränare. Och det blev Sören Nordin, och det blev ju en stjärna hos Sören.
Ja, jag var väl lite hårdare än du, som Sören sa till honom när han frågade hur han hade lyckats.
Och det bör ju påpekas då att Mustard också var uppfödd av Braunehjelm Staltraviata.
Mm.
Och en son till den oförglömlige avsikten Tibur.
Ska vi avsluta detta sjok med att lyssna på den där stora, stora dagen i Paris 1993?
Och det här är hästen som står i centrum för intresset för tusentalet tillresta svenskar. Queen L, som här på förmiddagen motioneras ute på Grosbois, slottet Grosbois, med sina fina marker för travhästar. Och här borde Queen L trivas.
Trivs och trivs jag, men liksom det, jag vet inte, det är svårt att förklara.
Saknar de kompisar?
Ja, de har sina kompisar hemma i hagen. Det blir lite annat för dem att vara borta sen, men det går ganska bra.
Kommer du vara nervös under loppet?
Ja, jag är alltid nervös.
Världens mest prestigefyllda travlopp, Prix d'Amérique på klassiska Vincennes. De franska hästarna brukar vara omöjliga att rubba på nationalarena. Sista värvningen före start. Har Stig någon kommentar?
Ja, hon känns ungefär som hon gjorde inför förra loppet. Kanske lite stel idag, en aning, men ingen större fara.
Sånt kan kännas före och ändå inte märkas i lopp.
Som regel så värmer de ur det om de är lite stela i muskulaturen och så vidare. Så att, det blir nog bra till loppet, det hoppas jag, tror jag.
Är den Johanssonska pulsen något ökad, eller...?
Ja, något ska det väl vara förhoppningsvis, och något mer ska det väl bli också, men inte allt för hög hoppas jag.
Är det starten du tänker på då?
Nej, det är loppet som sådant.
Och så i sista kurvan, och så upploppet kvar. Näst längst ut, Stig och Johansson, det är hästen med den väldigt vita bläsen. I täten, nummer 10, Sikav. Och det är Sikav som håller spetsen, men så får Stig och Johansson fart på Queen Air. Och det är ingen tvekan om vem som vinner. Och titta på Stig och Johanssons spontana segergest. Och titta och lyssna på Madeleine. Grattis Stig. Precis som planerat.
Ja, exakt. Det var ju därför ni kom hit, för att ni skulle följa det här loppet.
Hur var starten?
Ja, det var också som vanligt. Jag vände upp henne bakom hästarna, för att hon kan ändå inte vara med från början. Och sen fick hon ett tungt lopp, men hon var fantastiskt bra idag.
Och hur var det loppet? Vi såg så dåligt härifrån.
Ja, hon fick gå utanpå. Det var lite köbning på sista långsidan, men jag tog aldrig upp henne, utan jag fortsatte att köra hela vägen, och hon kändes fantastiskt fin.
Aldrig någon fara att det ska hända någonting?
Ja, det vet man ju inte, va. Det kanske är små marginaler, men nu gjorde det inte det, och jag är otroligt lycklig.
Ja, jag förstår. Jag såg det när du passerade mållinjen.
Ja.
Var det spontant?
Ja, det kan man kalla det. Ja, verkligen.
Den, hur ställer sig den här segern jämfört med de andra du har tagit?
Det är mil till nästa. Det här är oerhört stort, och det här är det bästa som har hänt mig i travlivet.
Ja, härligt att se de där bilderna och lyssna på Stig och Agnie Hjälvik och allt vad det är i Paris dimman där i januari. Det var mil just då till de andra storsegrarna om man jämför med Prix d'Amérique-segern. Sen vet vi ju båda allihop att han omvärderade det Elitloppsdagen 2000. Som sagt, men det var väl, det är de två största segrarna, det måste vi säga.
Ja, det kan vi nog hålla med om. Så tycker jag i alla fall mäster själv. Just ja. Det där med Stig H förresten, han hette ju Stig Johansson från början.
Just det, och så och hade det någon ytterligare som hette så.
Ja, i Örebro var det väl en tränare som hette Stig Johansson. Stig Johansson, den yngre, blev ombedd att lägga till någon bokstav. Och eftersom han hette Henry så blev ju då Stig H.
Tänk om inte hade blivit.
Nej, det hade ju varit för jävla tråkigt att dra på Stig Johansson.
Det är omskakande att tänka på, ja visst.
Ja, men jag tror han själv var mycket nöjd att det där hårt kom till. För det blev ett varumärke för honom.
Ja, visst. Och när han fattade det att det här...
Nej, det kunde man inte fatta.
Men något läge kom man ju på att fan, det här var, blev bra.
Sen kan man ju säga att Björn Skräcken Linde var ju väldigt fyndig när han döpte honom till Sir Henry.
Just det. Typiskt Skräcken kanske.
Jag tänker, elitloppspubliken, vad skulle de ha ropat där 2000 om de inte hade fått ropa Stig H?
Ja, visst.
Stig! Det liksom står upp, det stoppar upp.
Vilken slump, vilken... Det är helt osannolikt alltså.
Det är kanske det han menar med att han hade lite tur, Stig H.
Ja, med H.
Att han fick det där namnet.
Stig H. Johansson.
Ja, det var härligt. Jag tyckte vi... Ja, det var dags att... Vi har funderat länge på att ha ett Stigo-dominerat avsnitt och tyckte det var dags nu. Som sagt, den kan sjunga på sista versen hans enastående karriär ju.
Han har häst till start ju på onsdag faktiskt.
Lennart till start. Lennart Sjöhammar.
Bara en sån sak.
Exakt. Apropå namn.
Ja. Ja, men tack så mycket för den här veckan och vi är som vanligt tacksamma om fler vill bli prenumeranter på Patreon eller stötta oss på Swish. Det går man in på totosport.nu och kollar hur man gör. Störta Totosport finns det en flik där. Annars så stånkar vi väl vidare då i januari dimman med nya restriktioner och allt vad det är. Fan vad trött man är på det.
Långt det här ju. Men
det är ett långt avsnitt.
Två av de största i svensk transport, Karl-Erik Bender och Stig Henry Johansson, är avverkade nu.
Ja, men Stig och lever.
Han lever i allra högsta grad.
Ja, det gör. Tack ska ni ha.
Tack för idag.
Hej, hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.